Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. Anders Tegnell var verkligen mitt i centrumet under coronakrisen. Han är den där personen som har det här lugna, viktiga jobbet. Men när det väl smäller, men det smäller hur hårt som helst. Och jag minns själv under pandemin när jag intervjuade människor med olika tycken om saker under coronan och coronavaccinet och de här bitarna. Och för mig, men det smällde hårt. Alltså folk tyckte och tänkte så det står härliga till. Men för Anders Tegnell, alltså det var ju 1000 gånger värre. Alltså det var ju inte bara i Sverige, det var hela världen som tyckte och tänkte om regeringens, men hans strategi, för han var ansiktet utåt. Och det var till och med på den nivån att han blev hotad. Han hade säkerhetsvakter runt omkring sig. Hans familj blev hotade. Han liksom slängdes in i en värld som man inte riktigt hade sökt det här jobbet till. Så att nu får vi lyssna in behind the scenes under de här åren som... De här åren som jag själv inte ens trodde skulle finnas. När man gick runt med maskar, där man köpt toalettpapper och bunkrade. Och folk bara dog som flugor runt omkring en. Otroligt hemskt. Det här är Anders Tegnell.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden. With Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Anders Tegnell.
Tack så mycket. Det är roligt att vara här.
Men du, superroligt att ha dig här. Jag har ju haft dig i verkligen i periferin under hela den här coronatiden som alla har. Det är bara att jag själv blev också indragen i hela den här och gjorde min grej i det. När jag släppte mitt avsnitt med Katarina Gospic som blev... faktiskt det mest lyssnande avsnittet av alla poddar, av alla avsnitt som släpptes under ett år, som också blev en total megastorm. Mm. Så utan dess like, som jag inte kunde fatta innan vi hade släppt det.
Det blev ju helt galet. Då jag, bara för er som inte hänger med helt, så släppte jag ett avsnitt med Agnes Wold där vi hon är egentligen helt pro-vaccin, och sen så släppte jag ett avsnitt med Katarina Gospic, hjärnforskare, där vi var mer frågande till ska alla ta, och framförallt alla över 50, och pratade jättemycket kring det. Men du har ju varit med i, jag fick ändå bara smaka några procent av den hetluften som du har varit i.
Jo, men det var ju blåst ju rätt mycket tidvis. Inte minst i sociala medier, som sagt.
Men alltså, hur ser du, nu när du har skrivit din bok, och nu när du har, det är många som frågar mig bland annat, var har du tagit vägen? Och den frågan tänker jag direkt när jag hör, nej men överlevnad. Alltså du var liksom på så otroligt bevakat, varenda grej du gjorde, varenda hostning du råkade göra, ditt andetag, alltså allt. Så att, vad gör du nu för tiden, Anders?
Nej, men jag jobbar kvar på Folkhälsomyndigheten, men har liksom klivit av min chefstjänst och min statsepidemiologtjänst och istället vad vi kallar en seniorexpert. Väldigt trevligt. Jag är lite extra resurs i diverse olika projekt och driver en del projekt själv. Framförallt en hel del projekt som vi har internationellt, inte minst i olika länder i Afrika.
Och hur ser du tillbaka på tiden som var då, till skillnad från nu?
Nej, men det var ju en väldigt egendomlig tid för oss alla, minst sagt. Väl, extremt egendomlig också för mig.
Ja, men och förtydliga lite grann.
Nej, men det är ju... Jag hade ju ändå varit med en del i media innan, som expert, lite grann som Agnes Wold. Vi hade ju haft olika mediegrejer på myndigheten då och då. Så jag kände väl ändå att jag var hyfsat van vid att bli intervjuad och ha kontakt med media och sånt. Men när jag gick in i det här så anade jag väl aldrig vilka enorma volymer det skulle bli. Att det liksom alla ringde. Vi kunde ju ha, jag menar, dels hade vi de här presskonferenserna 198 gånger. Men sen efter varje presskonferens så gick jag upp till våra mediemänniskor. Då hade de ju i början typ så här 4-5 A4-sidor med andra som inte var med på presskonferensen som ville ha intervjuer. Så vi satt ju och sållade där. Jag tror att de tyckte det var rätt roligt att kunna säga nej till BBC till exempel. Ja, vi har inte tid med er idag. Det är inte varje gång en myndighet tackar nej till den typen av frågeställningar.
Och vad, om man tar Anders nu då, till skillnad från Anders innan. Vad har du lärt dig av media?
Men jag vet inte. Nej, men vad jag har lärt mig är väl att det är jättebra att ha folk med sig som har jobbat i media, som känner media. Det var helt obetalbart att ha våra experter som kände media som kunde tala om att ja, det här är den och den typen av journalist. Du kan räkna med den typen av frågor. Och, ja. Så här, alltså inte specifikt exakt vad jag skulle svara, men så här föreslår vi att att du hanterar det. Det var jättebra och jätteviktigt.
Du hade någon mentor där, skrev jag också i din bok, som du kunde ringa typ 24/7 och få hjälp.
Ja, jag hade väl flera mentorer liksom, mer tekniskt, men vi hade ju en rätt stor grupp på myndigheten som jobbade med mediafrågor. De flesta av dem var ju journalister själva och hade jobbat i branschen. Så att det var ju ofta, jag kunde ju liksom gå och prata med dem varje dag. Att nu ska jag prata med dem och dem. De och de journalisterna på dem och de media. Och då kunde vi liksom, kunde jag få bra tips om vad kan jag förvänta mig och vad är ett bra sätt att hantera det så att det blir bra information.
Jag för mig att jag såg dig någon gång, jag kommer inte ihåg var, men jag för mig att du hade någon cykelhjälm på dig eller något sånt där. Jag minns helt fel. Men hur var det under den här tiden att bara gå runt på stan?
Nej, men det var inte så mycket. Det är klart att folk kom fram då och då, men det är nästan lika många som kommer fram fortfarande faktiskt. Det mest spännande är ju egentligen av alla de som har kommit fram till mig under de här åren så har det inte varit en enda person som har kommit fram och varit kritisk eller ifrågasättande, utan alla har kommit fram och varit väldigt positiva och sagt bra jobb. Vad roligt att det var ni som ledde Sverige. Vad skönt att vi fick slippa lockdowns och ansiktsmasker och allt det.
Jag tänkte att vi skulle kunna dra tillbaka lite grann vad FOM skrev på sin hemsida 10 januari också. Lyssna på det lite grann.
Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att smittan sprids till Sverige som mycket låg. Källan till smittan har ännu inte identifierats, men marknaden har hållit stängd sedan den 1 januari. Totalt har några hundratal sjukdomsfall rapporterats i Kina med luftvägssymptom, feber och hosta. Ett fåtal dödsfall har också rapporterats där patienten hade annan allvarlig underliggande sjukdom. Eftersom inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar minskar risken för nya sjukdomsfall successivt. Sjukdomsfall har även rapporterats från flera andra länder, samtliga med koppling till staden Wuhan i Kina. Det nya viruset tillhör coronafamiljen. Oftast orsakar sådana virus bara milda infektioner hos människor. Men till samma familj hör även SARS och MERS.
Ja, om vi skulle gå till 10 januari. Vad gjorde du då och vad tänkte du när du fick reda på?
Ja, men den 10 januari hade jag precis kommit tillbaka.
2020.
Ja, hade precis kommit tillbaka till jobbet efter jul- och nyårsledigheterna. Och då hade vi ju vetat att någonting var på gång i Kina redan på de första signalerna kom i jultiden. Så vi hade ju, eller ja, vi hade ju följt det här och sett att de fyllde på information allt eftersom. Och så då hade vi den här informationen och då var ju den, utifrån den vi gjorde vår bedömning så att säga. Och då måste man ju komma ihåg att dels var det här med den här typen av utbrott i Kina var ingen ovanlighet. Det dök upp sån information med hyfsad regelbundenhet. Och ganska snabbt fick kineserna koll på antingen vad det var och fick stoppa alltihop. Som de i det här läget man nästan kunde tro att de var på väg att göra. Och dessutom så hade ju visat sig att de få fallen som kom iväg därifrån och hamnade i andra länder, de visade sig vara relativt lätta att det blev liksom ingen spridning runt dem. Så att i det här läget så hade vi väl fortfarande en väldigt stark förhoppning om att det här skulle man kunna hantera. Det skulle bli som en av de här fågelinfluensavarianterna vi har sett förut. Att det blir en del fall här och där, men det är ändå helt möjligt och helt klart att man kan hantera det. Så att det behöver inte bli någon jättestor spridning av det.
När fick du den bilden ändrad då?
Ja, det... Jag har pratat rätt mycket om det. Det här kommer liksom inte från en dag till nästa, utan det byggs ju liksom upp. Och sen blev det ju utbrott i land efter land som blev större och större. Det blev ju Sydkorea, det blev ju Italien.
Du satt med någon ambassadör från Italien. Ja. Och där kändes det som att du fick lite mer så här, allvar i det.
Ja, verkligen. För då... Dels så hade vi ju då sett några stora utbrott och vi har också sett att det var inte så att det var bara några enstaka som dog, utan det var ju faktiskt en ganska farlig sjukdom, framförallt för de äldre. Och att sjukvården skulle få jättemycket att göra blev ju också väldigt uppenbart. Och när vi såg samma sak hända i Italien, som ändå ja, är ganska likt Sverige på många sätt med samma typ av sjukvård och expertis och annat, då blev det väl extremt uppenbart att det här skulle vi inte kunna hålla borta. Vi skulle behöva hantera det här.
Och vad var dina tankar då? För när du kom hem då efter du hade pratat med den ambassadören, ni hade något så här slutet rum, han kom hit, han berättade för dig och en till så här, okej, okay, så här ser läget ut. Ni ställde jättemycket frågor om det. Då var du liksom en i Sverige då som visste om vilket öde vi skulle gå till mötes.
Ja, fast jag var ju långt ifrån ensam. Det fanns ju redan då, vet jag, kontakter mellan italienska läkare och svenska läkare. Så det här fanns ju rätt spritt i Sverige redan då att vi var verkligen på väg in i en allvarlig situation. Så nu gällde det ju verkligen att jobba tillsammans med inte minst sjukvården i första hand, så att man började bygga upp en beredskap och bygga upp en kapacitet och kunna ta hand om så här många sjuka som det ju väldigt snabbt skulle bli.
Vad gör man då om man vet någonting som kommer att ställa samhället på dess yttersta spets? Hur reagerar Anders Signell i det? Blir du stressad? Var det att du vill ringa Stefan Löfven direkt och få kontakt med honom och berätta det? Eller var det så här att, okej, det finns ju massa trådar att dra i. Vad kände du då?
Nej, men jag är väldigt mål- och resultatinriktad. Så vi tänkte ju på vad vi behöver göra nu, så att säga. Och liksom beta av de olika sakerna som behöver hända. Och det viktigaste var ju att hålla vården informerad och få med dem på hur skulle man hantera de här personerna som kom från Kina på ett bra sätt? Hur skulle vi hantera de som blev sjuka i sjukvården? Hur skulle sjukvården kunna få en aning om hur många fall det skulle kunna bli? Hur skulle de kunna veta hur mycket kapacitet och verksamhet behöver vi bygga upp? Jag tror inte vi i det läget riktigt hade förstått vilka stora samhällskonsekvenser det skulle få. För vi var ju inte riktigt där än. Man hade ju inte börjat stänga ner så mycket riktigt ändå, utan det kom ju lite senare. Så att vi hade väl ett väldigt fokus på just sjukvården och att tillsammans med dem se till att det fanns bästa möjliga förutsättningar att ta hand om de som blev sjuka på bästa möjliga sätt.
Såg du att sjukvården hade kapacitet då att lösa uppgiften?
Ja, jag har jobbat i sjukvården själv. Jag vet ju att svensk sjukvård är väldigt bra på att ta hand och ställa om väldigt snabbt till att ta hand om fler patienter om man behöver det för något speciellt. Problemet i det här läget var ju att det med hög sannolikhet ska hålla på väldigt länge. Och det är inte sjukvården lika bra på. Man är jättebra på att ta hand om stora tågolyckor och annat. Man kan liksom verkligen, man stänger ner en massa annan verksamhet och koncentrerar sig på de som verkligen behöver hjälp. Och det gör man jättebra. Så det var väl framförallt det som vi pratade rätt mycket om. Att nu måste vi, kan vi inte bygga upp någonting som bara ska vara någon vecka eller så. Utan det här måste, kommer att behöva finnas på plats ganska länge.
Fattar. Jag kommer inte ihåg om det skedde, men jag vet att det var så mycket som... Öppnade de inte Älvsjömässan också?
Jo, de öppnade den aldrig, men de förberedde den. Men i Sverige så skapar man dubbelt så många intensivvårdsplatser som man normalt sett har. Mm. Under bara några veckor, några månader.
I början då, vad var det för frågor som du liksom verkligen försökte få svar på?
Ja, men det var väl ett par grejer. Jag menar, dels var ju det här väldigt viktigt att förstå vilka är det som riskerar att bli allvarligt sjuka. Och hur kan vi hitta på liksom bra åtgärder så att vi skyddar dem så bra som möjligt. Och det var ju ganska tydligt att det var ju de här äldre. Det här var ju liksom jättetydligt både från Kina och Italien. Och det var ju då vi liksom satt och funderade rätt mycket på hur ska vi se till så att de äldre inte riskerar att bli smittade. Och gick ut med alla de här råden om att inte träffa för mycket. Så det var väl den ena aspekten. Och sen den andra biten var ju också det här, var blir man smittad någonstans? För det är ju jätteviktigt att veta vad ska man rikta åtgärderna mot. Är det så att man blir smittad på tunnelbanan eller blir man smittad på något shoppingcenter eller blir man smittad på sitt gym eller var är det man blir smittad någonstans? Så det var ju också väldigt viktigt att försöka förstå, vad behöver vi rikta åtgärderna? Och det blev tydligt ganska snabbt att i Sverige blir man smittad på arbetsplatsen.
Okej.
Och det var ju därför vi gick ut med det här med att jobba hemma så mycket som möjligt. Och det tror jag verkligen var en av de sakerna som gjorde väldigt stor skillnad i Sverige.
Det här med de äldre var väl också utmaningen med att man inte... Att man satte ut grejer där, att man inte ska träffa dem och rekommendationen att man inte ska göra det. Och där var ju utmaningen då att vissa av de äldre har ju kanske 1, 2, 3 år kvar bara.
Ja, precis.
Och sen så har de ju yngre personal som tjänar ganska lite, som inte har råd att vara hemma för att den har lite hostningar och sådär. Så att det är lite en svår situation.
Ja, verkligen. Och många av de här äldre behöver ju träffa många personer också, för de behöver ju hjälp. Så att det där är verkligen en jätteutmaning för svensk äldrevård.
Sen då var det väl i mars någon gång det exploderade ut på riktigt. Man förstår allvaret. Du var nere i Somalia, var det va?
Det stämmer.
Ja. Åkte ner dit och inte på charterresa. Du var där nere och vad jobbade du med där nere?
Nej, men vi hade ett projekt sedan några år tillbaka tillsammans med den somaliska folkhälsomyndigheten för att just stötta dem, för de var i en uppbyggnadsfas. De hade precis blivit bara några stycken. Så vi hade rätt mycket utbildningar tillsammans och seminarier och sånt. Och det var på ett sånt möte som jag var på väg ner för att fortsätta det arbetet.
Du har ju sagt lite att det var nästan som en värld innan och en värld efter.
Jo, för då gick vi ju från det här att vi fortfarande hade viss förhoppning om att kunna hitta de som kom hit, testa och smittspåra och stoppa spridningen i Sverige. Men efter Eller under den där veckan jag var borta så blev det helt uppenbart att det gick inte längre. Det var så många i Sverige som var smittade så vi hade liksom ingen chans att få stopp på det.
Vad gjorde ni då då?
Ja, men det är då man går in i den här nästa fasen. Det var ju då det var viktigt att veta de här sakerna som vi pratade om för en stund. Vilka är det vi behöver skydda? Vilka verksamheter behöver vi se till så att de stängs ner helt eller delvis och så vidare. För nu har vi liksom smittan i landet. Nu kan vi inte längre koncentrera oss på att fånga de som kommer hem från Kina eller Italien och se till att inte de smittar någon. Utan nu måste vi se till att smittan i Sverige blir så liten som möjligt.
Den svenska modellen, den har ju både så här kritiserats och hyllats. Men den var ju annorlunda. Jag vet ju att du också försökte jobba för en nordisk väg. Men märkte ganska tidigt att det är utmaningar med det här. Så att i väldigt många gånger under hela den här coronaperioden så stod ju du egentligen ensam mot hela världen. Om man ska dra det lite euforiskt. Du har väl hela ditt gäng och liksom Sverige och alla bakom det. Men väldigt många och media så såg det ut så. Att du blev kritiserat runt över hela världen. Och folk, jag vet ju att jag hade vänner i Italien som... men alltså, även här i Spanien, alltså, det var ju alltså svenskar här som var så otroligt... Nästan hånade mig. Nästan så här går du, här är vi instängda och får inte ens gå ut. Och ni är helt... Alltså var riktigt arga. Alltså. Vad minns du av den här perioden? Den här kritiken mot den svenska modellen?
Ja, men att den var mer blandad än vad det såg ut som i media. Jag pratade ju med väldigt många av mina kollegor i andra länder. Och många av dem, vi kom ganska snabbt överens om att vi tänker inte så olika egentligen. Vi är liksom alla ute efter att folk ska träffas så lite andra människor som möjligt. Men vi jobbar på lite olika sätt. I många länder så menar man att få till det så måste man tvinga folk att stanna hemma. Vi menar ju på att vi kan lösa det här genom att be folk att hålla sig hemma så mycket som möjligt och hålla avstånd när de är ute och sånt. Och när jag kunde liksom lägga fram det på det sättet mot mina kollegor så var ju de, förstod de ju verkligen var vi också, att vi egentligen var på väg åt samma håll. Så att, men sen speglades det ju media på ett helt annat sätt och det var väl därför som så många egentligen missuppfattade vad vi höll på med i Sverige. För att jag vet inte om du var i Stockholm någon gång i den här perioden, men det var ju helt tomt. De här gatorna var ju tomma. Det var ju ungefär samma bilder som man såg från Italien eller andra ställen. Och jag bodde på hotell någon natt i Stockholm när jag skulle vara med på tv. Och sånt. Det var ju bara jag på hotellet. En helt liksom, sån här shining-känsla. Man bara väntar på att dörrarna ska öppnas och ska brinna blod från något massmord i något hörn.
Ja.
Så att... Men den bilden var rätt svår att få fram, framförallt i svenska media tror jag. Jag tycker nog att många internationella journalister var mer öppna för att förstå att vi faktiskt inte var så olika som man ibland ville framställa.
Hur drabbade det dig då? Jag menar, alltså, från att knappa, du har ju haft ett tungt jobb på en tung position, men den har ju inte varit... Sen blir det den mest aktuella i hela världen. Mm. Och den svenska modellen är en av de mest exponerade i hela världen.
Mm.
Vilket gör att, och det är du som då, du har ju ditt team och allt runt om, men leder den med ett stort förtroende av regeringen och statsministern.
Mm.
Som gör att du går från Anders som jobbar på det, jobbar med det till att också bli så otroligt exponerad och en av de mest välkända personerna i Europa.
Ja, nej, och du...
Med hjälm. Med cykelhjälm.
Ja, ibland hade jag inte en cykelhjälm, vilket ju, det tycker jag var lite upprörande. Nej, men... Jag menar, dels var det så
det var mycket... Inte, det var inte det jobbet du sökte, det är det jag menar.
Nej, det var det ju absolut inte. Det var ju aldrig tänkt att det skulle bli exponerat på det här viset. Och framförallt inte att det skulle bli så personligt som det blev. Det var väl liksom det som var det mest konstiga av alltihop. Det var inte... Jag var liksom ingen normal talesperson för en myndighet. Det har ju myndigheter ofta. Men då är man ju liksom myndigheten på något sätt. Men i det här läget så blev det ju väldigt mycket personligen Anders Tegnell. Av någon väldigt egendomlig anledning som jag fortfarande inte riktigt förstår. Men jag tyckte inte det var så svårt, måste jag säga. Vi hade ett väldigt bra team som höll ihop. Och vi var ju väldigt överens om att vi tyckte det här funkade. Och vi kunde ju också se på våra siffror att det faktiskt funkade. Vi hade ju ungefär samma utveckling av pandemin som många andra europeiska länder som hade väldigt mycket mer strikta åtgärder än vad vi hade. Mm. Så vi var nog aldrig så där jätteoroliga egentligen. Utan vi tyckte det här funkar. Vi kunde ju dessutom se att folk verkligen stannade hemma och så vidare. Så att, och då kändes det ju närmast fånigt att gå in på någon ytterligare åtgärd för att få folk att göra vad de redan gjorde.
Nej, men alltså jag får ju säga, jag är otroligt tacksam för att ni gjorde som och du gjorde som du gjorde. För att när man kollade också på filmen från med Kina, där de till och med den värsta situationen svetsade igen dörrar. Mm. Det var ju såna här, man tror inte skickar in militär, man tror inte det är sant.
Nej. Nej, och det blev ju väldigt farligt i många länder. Det fanns ju studier från Afrika rätt tidigt som visade att i Afrika under det första året så var det fler som dog av de här åtgärderna än som dog av covid. För det här är ju inte, att stänga in folk på det här sättet, det är ju inte ofarligt. Många i Afrika, kan de inte gå ut och jobba den dagen så tjänar de inga pengar den dagen och då köper de ingen mat den dagen. Och då svälter både de och familjen.
Och all psykisk ohälsa.
All mental ohälsa, självmord som går upp, all våld i hemmet, all våld i nära relationer som bara exploderar. Mm.
Det tänkte jag på väldigt mycket också, det här med när jag fattade ert argumentation om att stänga ner skolorna. Att det finns också för de absolut liksom, de hårdast drabbade, så är det väldigt, väldigt tufft. Och så här, jag bodde ju själv på familjehem när jag var liten. Och skolan betydde ju väldigt mycket för mig. Mm. Att jag kunde komma dit och liksom få bra portioner med mat. Och så här en viss typ av statlig trygghet.
Mm. Nej, men det där är ju jätteviktigt. Och det är ju som du säger, det är ju framförallt de barnen som redan från början har det jobbigt och svårt. Stänger man skolan för dem så blir det ju helt hemska konsekvenser.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hur var det att hantera alla hot du fick? Jag vet att du har fått ju mordhot, kallats mördare, kallats alla olika typer av liksom saker. Att du gamblar med folks liv. Hela den grejen som också är så här, att här går du till jobbet och försöker göra det bästa du kan för att rädda människors liv. Och sen så finns det inte bara en person, alltså många personer i dess yttersta hat som riktar det mot dig då.
Jo. Men dels så, jag menar, de blev ju rätt personliga. Dessutom så riktade de sig ju delvis också mot min familj. Så det var ju liksom definitivt inte acceptabelt. Så vi tog det här vidare till polisen. Och de skötte det väldigt snyggt. De kom hem och pratade och liksom vi diskuterade vad kan det här egentligen innebära. Och jag hade sånt här personskydd under någon period. Så att de var med mig när jag var ute i offentligheten. Men sen, ganska snabbt så vägdes det här ju upp av att det fanns så många som var så positiva. Jag har liksom aldrig fått så många mejl från privatpersoner som bara skriver in och säger vi håller på dig. Helt otroligt. Och blommor och ja, allt möjligt som jag fick hemskickat. Tavlor av mig på diverse olika sätt. Ja, det fanns ju, så det kändes ju liksom väldigt tryggt att här finns ju liksom en stor, stor majoritet av befolkningen som håller på oss. Så. Och då blir det ju mycket lättare att stå. Fortsätta.
När var det du kände som jobbigast då?
Nej, men det var ju då när det liksom, jag fick någon mejl om att vi vet var dina barn bor och liksom sådär. Ganska uttalat hot om att vi kommer nog att göra någonting.
Det är läskigt det där.
Ja.
Det är, jag har fått det en gång var det en som skrev till mig något liknande. Inte just faktiskt med barnen, då hade det känts ännu läskigare, men ändå någon som skrev något sånt där. Och det är så här, då kollade jag upp den personen, det var helt oseriöst, men direkt bara att skriva så, det tar ganska mycket alltså.
Ja. Nej,
och det var någon som skrivit över gränsen då på allt.
Nej, och det var ju därför vi gick till polisen som följde upp det hela. Och då, ja. Flera av de här var ju personer som de redan kände till, så att säga, visste vad de hade någonstans. Men de menar ju på att det var så pass allvarligt så de ändå var hemma hos oss och de var hemma hos mina barn och sånt och gav råd om hur vi skulle vara lite försiktigare på olika sätt.
Mm. Finns det någonting som du hade gjort annorlunda? Jag vet att du har fått den frågan förut, men det jag menar också är inte bara så här, ja men vi hade stängt ner skolorna tidigare eller så här. Jag menar så här, hur du själv hade hanterat annorlunda. Finns det någonting där du hade satt upp en annan struktur, du hade haft en annan morgonrutin, du hade gjort något annorlunda om du hade suttit på den här positionen och klivit in igen med all den erfarenheten du har? Kanske för att hålla stressnivåer nere, kanske för att möta någonting. Vad tänker du?
Du menar i jobb? Ja, det är klart.
Jag tänker jobba privat för att kunna gå in i elden och fightas i den här brutala elden som är. Är det någonting du hade förberett dig på ett annat sätt? Om du vet att du kommer få tillbaka den här positionen, för Ulf Kristersson i det här fallet kommer ringa dig och säga så här. Mm. Det finns ingen annan än du som ska kunna ta det här. Och nu till december nästa år, då måste du förbereda dig på coronan. Fast nu kommer du antagligen vara gång i 10. Fast du måste nu ha den här positionen. Och då har du nu 11 månader på att förbereda dig för att dyka in i det igen. Vad hade du gjort annorlunda?
Nej, men kanske gjort ännu mer. Att just byggt upp det här teamet som man verkligen behöver ha med sig. Folk som kan media, som vet hur man kommunicerar. Folk som är duktiga på att ta fram data och liksom hjälpa till med att man kan verkligen få ut bra information hela tiden. Att man hade förberett det ännu mer. För nu blev det ju, var vi liksom delvis tvungna att bygga ad hoc hela tiden och bara bygga på. Men att verkligen bygga det och så att man kunde bygga det så det blev hållbart. Att vi kunde byta folk allt eftersom. Och förstås också gärna att vi hade varit flera som mig, så att säga. Att vi hade delat på det. Det var ju inte helt lätt, för i början var det också jätteviktigt att vi verkligen höll en linje hela tiden. Det är ju väldigt svårt att veta vad man får för slags frågor när man går in i en presskonferens. Man kan ju inte gå dit och säga det där svarar jag inte på, för det är inte... Ja. Man måste liksom kunna... Så det är... Ja, det där finns... Vi pratar rätt mycket om det. Det finns ju både för- och nackdelar med en eller flera. Men och också det här att se till att man får en bra och trygg hemsituation. Jag kunde ju åka hem till Linköping. Det var, tror jag, var jätteviktigt att liksom kunna komma in i en annan miljö och känna att okay, det finns ett liv utanför det här. Och ha folk runt en som ser till att man håller de här, kanske inte precis 8 men åtminstone inte 24 timmar om dygnet. Man håller borta media och sånt så att man får de här andningspauserna.
Gjorde du någonting som fick dig att få bort stress, eller du kände så här, för en gångs skull så tänker jag inte på munskydd, vaccinpass, toalettpapper?
Nej, men när jag kom hem så blev det, jag hade en och en halv timme på tåget, så det var lite lättare då, för då kunde man liksom beta av det där man behövde tänka på. Så kunde man komma hem och tänka på det här behöver vi fixa hemma, jag måste gå ut och hugga lite ved och kanske skotta snö eller vad man vill. Göra sådana lite mer handfasta grejer så att man kan tömma huvudet.
Jag fattar. Om man kollar lite på framtiden då. Hur stor sannolikhet är det att något liknande kommer dyka upp igen?
Väldigt hög skulle jag vilja påstå. Men hur det kommer att se ut, det vet vi ju inte. Det är ju det som är det svåra. Att egentligen alla pandemier har ju varit olika på olika sätt. Och det kommer med hyfsat sannolikhet att bli olika nästa gång också. Så det är ju viktigt att vi liksom inte gräver ner oss och tror att det kommer att bli precis likadant nästa gång. Att vi ska ha en massa intensivvårdsplatser. Liksom. Det kan ju vara någonting. Någon helt annan typ av sjukdom som slår till. Men att någonting kommer, det är ju, tror jag, folk som håller på med det här väldigt, väldigt överens. Men när det kommer har vi ju ingen aning om. Det kan komma om en vecka, det kan komma om 20 år. Helt omöjligt att veta.
Är det något som gör miljömässigt att sånt här kommer dyka upp mer än det gjort de närmsta 100 åren än det gjort de 100 åren som har varit?
Ja, det finns ju en del faktorer som vi vet är viktiga för det här. Och det är dels hur många människor som finns. Och framförallt var man bor någonstans. För när man flyttar ut i miljöer där vi ut i naturen, där vi inte varit så mycket förut. Då finns ju risken för att vi stöter på virus som människor aldrig har stött på tidigare. Och ju mer vi bor dessutom i stora städer och trånga miljöer där det finns liksom stora möjligheter till att det sprids väldigt bra. Det ökar ju också risken för att om det dyker upp ett virus från djursidan. Och det är därifrån vi tror att det kommer även nästa gång. Då hittar den betydligt lättare den typen av miljö när det kan spridas fort. Mm. De här Ebola-utbrotten i Afrika som man ibland tittar på. De dyker oftast upp i små samhällen långt ute i bushen någonstans. Där man inte har så mycket kontakt med någon annan. Och det är ju en del av anledningen till att det blir liksom aldrig så stort av det hela. Men ju fler människor som bor i de här jättelika städerna. Och ju fler människor som har nära kontakter med levande djur. Så ökar ju risken. Och det, menar med klimatförändringar och sånt, så kommer det ju vara fler som befinner sig i den typen av situation. Och vi kommer ju att flytta ut i naturtyper där vi inte har varit förut på ett helt annat sätt. Så att på det sättet så ökar väl risken successivt över tid. Det gör den.
1919 har jag för med spanska sjukan, va?
Ja, 1819.
Mm. 1819. Då en tredjedel av Europa på den tiden, som var 150 miljoner. Dog. Och då var det ju väldigt många som var, det var väl runt 30-40 års åldern också, där någonstans. Så att den tog, ja, den här DNA-t tog på ett annat sätt. Mm. Men väldigt, väldigt skrämmande att en tredjedel av Europa gick bort på en sån här typ av pandemi. Kan man kalla det pandemi?
Ja, spanska sjukan var ju absolut en pandemi, men det var nog inte riktigt så många som dog då. Men om du går tillbaks till pesten eller något sånt, då fanns det ju tillfällen när uppemot en tredjedel av befolkningen i olika delar av Europa dog. Under spanska sjukan tror man kanske någonstans runt 10%, men även det är ju fantastiskt många människor.
Finns det risker att något sånt här kan dyka upp?
Om någonting så dödligt skulle dyka upp? Ja, personligen så tror jag inte det. För att det verkar finnas någon slags relation mellan virus och hur farliga virus är och hur lätta de har att spridas. Alltså ett riktigt farliga virus som Ebola-virus till exempel, då blir man jättesjuk jättesnabbt och då hinner man inte smitta så många. Så egentligen är det ju värre med den här typen av virus vi har nu, där ganska många inte blir jättesjuka utan ut och rör sig i samhället och smittar många fler. Så att sådana här extremt dödliga virus som man såg då framför under medeltiden och bakterier, jag tycker inte att det. Jag har svårt att tro att det skulle funka i dagens samhälle. Men det kan ju ställa till med extremt mycket skada ändå, som vi ju såg med covid. Det var inte så jättehöga dödstal jämfört med dem under covid, men ändå så tog ju samhället extremt mycket stryk.
Och ser man några tendenser nu på att någonting nytt kan vara på gång?
Nej, det finns inga signaler just nu som säger att vi har någonting på gång, men det kan ju gå fort.
Då går vi in på lite lyssnarfrågor och här kommer första.
Hej Anders, jag heter Mats Rydberg och vill ställa en fråga till dig. Vilken var din största motgång under covid-pandemin och vad lärde du dig av den? Tack!
Den största motgången var väl att det fungerade så dåligt på våra äldreboende, att det blev så mycket spridning där att så många dog. Och att vi dessutom stängde ner de här boenden för besökare. Så det gjorde att väldigt många gick bort utan att kunna träffa sina nära och kära sista gång. Det tycker jag fortfarande är väldigt jobbigt att det blev så.
Men är det jobbigt på den nivån att du till och med kan känna dåligt samvete för det? Eller är det mest att vi gjorde det vi visste just då?
Nej, men jag kan, dåligt samvete är väl svårt, för det var ju, jag menar, jag vet inte hur mycket jag personligen kunde ha gjort, men jag kan ju verkligen tycka att vi någon slags samhällsnivå borde ha varit mycket bättre på det.
Då tar vi nästa fråga.
Hej, jag undrar varför Folkhälsomyndigheten tyckte att man skulle vaccinera sig trots att man hade haft covid.
Ja, det fanns ju flera skäl till det. Det är så visste vi ju att både ha covid och bli vaccinerad skulle man få ett både längre och bättre skydd. Eftersom vi ju såg ganska snabbt att man tappade skyddet efter att man hade fått covid relativt snart. Dessutom var det ju jättesvårt att veta om man hade haft covid. Så att, och det här är klassiskt, så att säga. Så här gör man när man har stora vaccinationskampanjer. Man går inte ut och frågar folk om de har haft det eller inte. För det blir en sån jätteapparat. Och ska man vaccinera liksom 10 miljoner människor på väldigt kort tid, då har man inte tid med att hålla på och kolla om du verkligen haft det innan. Utan då vaccinerar man alla istället. Enklare, snabbare, effektivare och hade liksom inga negativa effekter.
Nej. Så vidare på nästa.
Hej, mitt namn är Nadim Siddiqui och jag har en fråga till Anders Tegnell. Och frågan är, om du hade möjlighet att utvända till 2020 och 2021, perioden under covid-19-pandemin. Vilken utgärder skulle du ha vidtagit som du inte gjorde då? Tack, hej.
Nej, men vi kommer ju tillbaka till de här två grupperna i samhället som drabbades extra hårt. Och där, jag vet inte vad, man hade nog behövt vara ännu mer på äldreboende och sånt. Och liksom verkligen tryckt på att man var tvungen att liksom ge utbildning till sin personal mycket tidigare. Man var tvungen att se till att de verkligen hade bra skyddsutrustning. Och verkligen se till att de kunde testa sig så fort de blev de minsta sjuka. Så det är väl en sak. Och en annan sak är ju liksom alla de i Sverige med bakgrund i andra länder. Att vi kunde byggt upp bättre relationer, låter det lite mycket. Men bättre vägar att nå dem med bra information snabbare än vad vi gjorde i det här läget.
Mm, jag kommer ihåg det när du pratade om Rinkeby, Tensta.
Ja.
Mycket somalier, människor från Irak, även Syrien.
Ja. Och de drabbades ju väldigt hårt. Vi har tagit fram en del statistik efteråt. Det visar sig att det är man. Om man har en bakgrund i Somalia så har man 7 gånger högre risk än en person som har en bakgrund i Sverige att hamna på IVA. Så det är ju väldigt stora skillnader.
Och vad beror det på då?
Ja, det är väl en blandning av olika faktorer. Jag menar, dels, många av de här har ju jobb och sånt, så de träffar väldigt många människor. Så de träffar ju uppenbarligen väldigt många fler än vad folk gör i snitt. Och de kan oftast inte jobba hemifrån heller med den jobb de har. Så det är väl en orsak. Och sen var det väl så att vi hade svårt att nå dem med bra information om hur man kunde försöka undvika smittan. Många av dem bor väldigt trångt. Flera generationer tillsammans. Liksom allt sånt som gör att man riskerar att bli smittad mycket mer. En hel del av dem har rätt mycket kroniska sjukdomar och sånt också.
Mm.
Så det är, ja, som det ofta är, så är det många olika faktorer som drar åt samma håll.
Jag måste fråga en fråga där. Du får rätta mig om jag har fel, men jag har läst, det finns ju så mycket olika studier och grejer och allt möjligt, men jag har sett en del där det är så att nu efter covid så har man sett att det är många människor som är vältränade, unga, som har fått så här längre symptom, hjärtattacker, strokes, som det inte var innan covid. Ligger det någonting i det här att covidet eller vaccinet eller blandningen har drabbat människor efteråt?
Dels finns ju det här som heter långtidscovid, där man går med liksom olika former av symptom under rätt lång tid efter att man haft infektionen. Ofta rätt mycket trötthet, andningsbesvär och sånt. Men det är väl en bit. Men sen, speciellt under första våren med den här första varianten på viruset, så såg man, speciellt efter sjukdomen, att man fick rätt mycket av sån här typ kärlsjukdom, så att säga. Att man då oftare fick olika proppar och, i både olika delar av kroppen och sånt. än man fick annars. Och även unga personer kunde få det. Så det var absolut så att speciellt de första varianterna av viruset hade någon slags påverkan på vår kropp på ett bredare sätt som gjorde att man fick den här typen. Inte jättevanligt, men eftersom så många fick sjukdomen så blev det ändå ganska många som fick den typen. Så ja, men vi ser ju inte det alls nu för tiden. Det var ju framförallt i början.
Vidare till nästa lyssnarfråga.
Hej Anders, jag undrar vilka som var de svåraste besluten du behövde ta under pandemin?
Det var ju många olika typer av beslut. Jag menar ett sånt beslut var väl det här med att det var så extremt viktigt att vaccinera de som bodde på äldreboende tidigt och först och så att hälso- och sjukvårdspersonal var tvungna att vänta. Eftersom deras risk inte alls var lika stor, utan det var jätteviktigt att skydda dem här på äldreboende. Så det var förlåt, ett av sånt beslut som var väldigt viktigt. Och ett annat beslut som vi pratade om lite grann tidigare, det var det här med liksom besöksförbud på äldreboende. Det var inte heller något. Det kändes aldrig riktigt bra. Och så småningom kom vi ju ifrån det också. Men det var också ett jättestort beslut.
Men blev du pushad dit av andra? För du måste ju också tagit och liksom stått för genom att du var ansiktet utåt, samma sak som en ja, det kan vara vad som helst, men
ja,
när du var ansiktet utåt för saket, men du tog ju inte alla beslut själv.
Nej, vi var ju många olika som tog besluten. Nej, men vaccinbeslutet tyckte jag också själv var väldigt logiskt. Men jag vet att många hälso- och sjukvårdspersonal, de tyckte det var rätt jobbigt att bara gå och vänta. Men det fanns liksom inget annat rimligt beslut att ta. Stänga äldreboende, det fanns det väldigt mycket tryck från äldreboende. De hade så mycket att göra så de hann liksom inte med någon besökande. Det är rätt mycket därför som det blev besöksförbud under vissa perioder.
Jag undrar, du som jobbar med virus och sådana saker, har du bacillskräck?
Nej, aldrig haft.
Hej Anders, om ett viruslabb samarbetar med en vaccintillverkande läkemedelsbolag så kan man tänka sig att ett läckage från viruslabbet av ett specifikt viruslabb kan mötas med en uppskalning av produktionen av ett välförberett mRNA-vaccin. Och på så vis kan man tänka sig att båda dessa samarbetande bolag kan göra stora profiter. Hur rimligt är det att man skulle kunna tänka sig ett sådant scenario?
Nej, men så här ser jag det. Det känns lite grann som en konspirationsteori. Jag tror att det är orimligt. För det första, för att väldigt många skulle ju vara medvetna om det här. Det här är ju en jättegrej att ta fram ett vaccin som involverar hundratals människor. Och att då tro att man skulle kunna göra det utan att man visste om det, att någon läckte det, ser jag som helt orimligt. Dessutom så är ju testning och utveckling av vaccin en väldigt offentlig verksamhet. De här testningarna som görs ju liksom ute på sjukhus och liknande över hela världen. Så att alla vet ju om vad som är på gång, mer eller mindre. Så det känns helt orimligt att någonting sånt skulle gå till. Och jag tror inte något av de här riktigt stora vaccinbolagen skulle ens våga tänka tanken, för att om de blev upptäckta så skulle det ju kosta dem. Det skulle ju vara slutet för det företaget för all framtid.
Då var en fråga som flera skrivit också, som säkert var 1000 gånger. Men hur många sprutor har du själv tagit och vilket märke tog du?
Ja, jag tror jag har fått alla märkena vid det här laget. Jag är uppe i min 7:e dos. För eftersom jag är över 65 år så har jag fått påfyllnadsdoser hela tiden.
Hur mycket vaccin har du allmänt i dig? Har du kört i många, du som har rest runt överallt, testar du bara för att testa? Kör du typ allt? Eller?
Nej, jag försöker göra en seriös riskanalys varje gång jag är ute och reser vad jag behöver. Så att, men jag har ju rest väldigt mycket, så jag är ganska ordentligt vaccinerad mot det mesta.
Då kommer vi in på en grej som är lite framgångsfrågor på lite olika sätt. Och vi hoppar in på första. Vad är ett av de bättre sakerna, ett av de bästa tipsen som någon har sagt till dig som du har tagit med dig?
Nej, men se till att man har en bra chef som stöttar en.
Hur ser du på döden?
Ja, det är ju någonting som kommer att drabba oss alla så småningom. Jag tänker inte mycket på det, måste jag säga, även om jag nu börjar bli lite gammal. Så. Nej.
Vad är din största motgång som du har lärt dig mest av?
Nej, men jag jobbade ett antal år i Sydostasien i Laos och gick in i väggen på flera projekt som jag försökte driva där. Och lärde mig väldigt mycket av det här med hur viktigt det är att förankra, göra riskanalys, inse att ja, ibland går det inte. Och inte ta det för hårt utan gå vidare och göra någonting annat istället.
Och det du lärde dig av det då?
Ja, men det är svikten av att verkligen förstå vilken kontext man lever i. Vad som är möjligt och inte möjligt. Så att man inte själv sitter där med möjlighet med någon enstaka annan person och tror att det här kan vi göra. Utan verkligen ha koll på sin omgivning. Förstå både om man vill att det här ska göras och om folk tror på att det är vettigt att man gör det.
Nästa fråga då. För att kunna lyckas så måste man många gånger våga hoppa. Och det kan ju vara extremt läskigt. Vad har varit en av dina största hopp i livet där har känts läskigt?
Nej, men jag har haft tur. Jag har alltid kunnat hoppa till grejer som jag tyckte var mycket roligare. Sen var det ju förstås, det är ett ganska stort hopp att hoppa från att vara läkare på ett sjukhus till att hoppa iväg och börja jobba på en myndighet. Men där jag var just då så kändes det väldigt logiskt och väldigt bra att göra det. Så det kändes inte alls läskigt.
Vi kommer in på de tre sista frågorna. Och då ska du ge tips till en 20, 30 och en 40-åring. Då. Om du skulle prata till 20-åringarna som lyssnar på det här. Vad hade du sagt till dem då? Tanke, inriktning på lite karriär eller livet?
Nej, men det gör väl alla åldrarna egentligen, men kanske allra mest där. Gör någonting som man tycker är roligt. Men se till att utbilda dig. Det vinner man alltid på.
Då blir man ju lite unikare där också. Vad har varit dina liksom nycklar i din karriär för att ha gått den här ändå långa, hårda vägen och ändå nått toppen?
Nej, men att jag har gjort saker som jag tyckte var roligt. Som jag tyckte känns meningsfullt. Tror jag. En jätteviktig nyckel. Då har man motivationen och kan göra ett bra jobb.
Har du sagt till 30-åringen då?
Nej, men återigen det här. Gör sånt som du tycker är roligt. Tacka ja till grejer. Var inte för tveksam och rädd. Och hitta nya grejer att göra.
Något annorlunda på 40 eller ungefär samma?
Nej, men jag tycker det gäller hela livet.
Så är det. Så är det. Vad har du för framtidsplaner?
Nej, men jag tänker väl jobba något eller några år till. Jag tycker jag har ett jätteroligt jobb nu. Får jobba mycket med internationella frågor som jag tycker är både viktiga och roliga att jobba med. Får jobba med väldigt många bra personer. Träffar fantastiskt mycket bra, kompetenta, framåt, väldigt bra personer i afrikanska länder nu. Det är fantastiskt roligt att se och se hur snabb utvecklingen går där. Det är jätteroligt att kunna vara med.
Du som också har mycket kontakter och pratar med folk. Hur ser du på utvecklingen för Sverige framöver?
Nej, men jag kan ibland tycka att vi har börjat få en väldigt svart bild av Sverige. Jag tycker det är väldigt tråkigt för Sverige är ett fantastiskt land. Jag tror inte riktigt vi hela tiden förstår hur bra vi har det. Men vi har ju ett fantastiskt samhällssystem. Vi har en fantastisk sjukvård. Vi har fantastiska sociala nätverk och sociala skyddsnät. Som gör att vi faktiskt, utan att bekymra oss rätt mycket, kan göra de här valen som inte är så lätt att göra andra länder.
Inte i Somalia på samma sätt riktigt.
Nej, det kan ju bli väldigt farligt om man råkar göra fel val. Så att så jag tycker verkligen att, och det måste vi vårda, att vi kan fortsätta leva i ett sånt land. Och jag tycker vi är verkligen där fortfarande. kan bli lite upprörd över att vi så ofta bara pekar på alla problem vi har. Vi har ju fantastiskt mycket som fortfarande fungerar enormt bra.
Det är ju Sverige då ganska bra på att trycka på problem.
Tyvärr. Och då kan man glömma bort att det finns mycket bra grejer att komma ihåg också.
Har du någon typ av rädsla för ett eventuellt krig i Sverige?
Nej, egentligen inte. Jag har väldigt svårt att se den utvecklingen. Ryssland är ju som Ryssland är, men att Ryssland skulle ge sig på Sverige, framförallt inte efter vad som har hänt med Ukraina, tycker jag känns väldigt udda att tro att man skulle ha orka med någonting liknande efter allt vad det har kostat dem att vara i Ukraina. Jag kan inte riktigt förstå den analysen. Här är inte mitt område, men som amatör, militär, så känns det ändå så.
Och din bok kommer jag också länka här också. Och den kan man ju verkligen köpa och läsa om det är så. Det finns ju också på ljudbok, vilket jag lyssnar på den. Det finns det ju vanlig bok. Och den ger ju verkligen en... Jag tycker det var superintressant att läsa den. För att man får verkligen en bild av hur den här perioden var för dig. Och din vinkel på det. Som har ju varit en av de mest exponerade personerna i världen under den här tiden. Och behind the scenes på allting. Dina tankar och hur ni jobbade och allting. För det här är ju något som verkligen också var en tid som man knappt kan fatta att den har varit. Och absolut inte skulle förstå att den skulle vara.
Nej.
Och kommer ju verkligen skrivas in i historieböckerna. Så att det är ett unikt sätt att få lite mer information om det. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt?
Ja, men det går ju. Via förlaget och så kan man ju. Om man är intresserad av någonting runt boken.
Magiskt. Men du, stort, stort tack att du tog dig hit, Anders Signell. Och tack för allt jobb som du har gjort och gör.
Ja, tack för att jag fick vara här. Jättetrevligt.
Framgangspodden with Alexander Proleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen. Och ha en fantastisk vecka.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.